Ja, god eftermiddag allesamman. Det är väl skönt att vara på Hönö igen. Åtminstone känns det så för mig nu. Lite ovan med det här stora, vackra tältet som vi ryms så väl inuti nu. Men hoppas det blir lite svalare i ett sånt här stort tält. Och hoppas värmen håller i sig. Hoppas framförallt att vi får uppleva Guds värme. Och gemenskap, Guds närvaro och Guds helige ande i varje samling. Inte minst känner jag ett väldigt behov av att få kasta mig i Guds nåd och i hans barmhärtighet. Och jag vill dröja några ögonblick i bön med er innan vi går in i vårt studium tillsammans. Herre, här är vi nu. Och vi ber att den här stunden ska prägla våra liv. Att den ska sätta spår i vårt sätt att tänka och förstå. I vårt sätt att leva. Att vi kan ha såna stora förväntningar beror på att vi tror på en stor Gud. Och vi tror på ditt levande ord. Och vi tror på den helige andes närvaro. Herre, vi tackar dig att vi får sitta ner vid dina fötter och lyssna till ditt ord. Förändra våra liv. Gör det som du har avsett med detta ord som vi nu kommer att stanna inför. Gör det med var och en av oss. Låt ingen uppleva att det går likgiltigt förbi. Utan må det gripa tag i oss. Intressera oss. Och göra oss ännu mer hungriga på att följa dig och lyda dig. Bistå mig med din nåd. I Jesu namn. Amen. Det brukar vara så att jag ringer upp Stig Wikström och frågar: Stig, vad ska du tala om på Hönökonferensen i år? Och Stig, han vet alltid långt i förväg. Men jag vet inte alls så det är säkert. Och nåja, han hade väl ett par alternativ, men ni vet redan vad han har stannat för. Och det är alltså ett brev från Nya Testamentet. Och jag håller just på att predika över det brevet hemma i Saron. Så då var det ju väldigt bra för mig att få sitta och lyssna till Stig här och få lära mig lite mer, för jag har bara hunnit genom första kapitlet och han kommer att avklara hela brevet de här dagarna. Men för att få då en liten motvikt, man ska säga så, till det Stig talar om, så har jag i samtal med Torvald valt att vara i Gamla Testamentet, om ni inte misstycker. Får ni säga till så kan vi ju gå till Nya då, men vi kan försöka att börja i Gamla idag. Får vi se vad vi tycker om det. Och en av Gamla Testamentets mest intressanta och spännande böcker ska vi alltså stanna inför. Åtminstone den historiska delen av den här boken. De 6-7 första kapitlerna räknar jag med att hinna med de här dagarna. Alltså Daniels bok. Det är en bok som har blivit ivrigt kritiserad av den högre bibelkritiken. Man har ifrågasatt dateringen av den här boken, alltså att den skulle vara skriven så tidigt som på Daniels tid. Och man har också ifrågasatt om det verkligen var Daniel som skrev boken. Och det datum som man har satt vanligtvis för bokens tillkomst är 165 före Kristus. Och det betyder ju att den skulle vara skriven efter de här viktiga profetiornas uppfyllelse som Daniels bok ändå innehåller. Och det är ett av skälen till att man har ifrågasatt Daniels bok. Det är att den innehåller så många precisa profetiska uttalanden som också har inträffat i historien. Att man utifrån ett icke-gudomligt perspektiv har menat att sånt kan bara inte hända. En människa kan inte förutsäga saker och ting, historiska skeenden, så långt i förväg. På ett sånt exakt sätt som Daniel gjorde. Den måste alltså vara skriven efter de här händelsernas inträffande. Men gärna som om den vore skriven tidigare. Men sen finns det många andra problem i den här boken som man naturligtvis har brottats med. Det finns historiska personer som man ifrån den icke-bibliska, utombibliska historien inte kände till. Belsassar till exempel. Och Darius. Vilka var dessa? De har man inte känt till ifrån den profana historien, och därför när de plötsligt dyker upp i Bibeln så har man menat att Bibeln måste ha fel. På senare tid så har språkforskning och arkeologiska utgrävningar dock givit vid handen att det här går att lösa. De här personligheterna har existerat. Babels ruiner har lagt i dagen till och med namnet Belsassar. Vi kommer till det i femte kapitlet lite mer, in på de här detaljerna. Det finns språkliga argument för ett sent datum, om man sagt. Det finns grekiska lånord, det finns persiska ord, det finns arameiska. Ja, Daniel är ju en bok som till skillnad från de andra böckerna i Gamla testamentet är skrivet delvis på arameiska. Det är bara något kapitel i Esra bok för övrigt som har arameiska. Annars är det ju hebreiska rakt igenom. Men här möter vi arameiska i vissa kapitel, andra till sjunde kapitlet. Och då har man menat att det också argumenterar för ett sent datum, liksom det teologiska innehållet i den här boken. Men det är inget större problem. Det har bibelforskningen nu givit vid handen. Och vill du veta mer detaljer omkring det här så vill jag gärna också lämna det, men inte så här i bibelstudietid. Det skulle ta allt för lång tid i anspråk. Angående författarskapet så hänvisar ju Jesus själv i Matteus 24 till Daniel, till den här profetian i det nionde kapitlet som Gud gav genom profeten Daniel. Och Jesus själv tycks alltså referera till Daniels bok som vore den skriven av Daniel själv. Judarna har aldrig tvekat om att Daniels bok var så gammal som den gör anspråk på att vara, det vill säga vid den babyloniska fångenskapens tid på 500-talet före Kristus. Judarna har aldrig tvekat om Daniels bokens historicitet och sanningshalt, och inte heller Jesus Kristus. Och jag tror vi gör klokt i att sälla oss till den traditionen. Hesekiel nämner om Daniel, Hesekiel som själv fördes bort i fångenskap i början på 500-talet, alltså 597 efter Kristus, före Kristus. Han nämner ju om Daniel bland annat i det 14 kapitlet ett par gånger. Tillsammans med Noa och Job så nämner han Daniel som ett exempel på en rättfärdig människa. Andra Makkabeboken nämner också om Daniel i det andra kapitlet. Och den är ju från 200-talet och före Kristus. I Qumranfynden som gjordes 1947 så finns också Daniels bok representerad, och den är daterad ifrån den fyndplatsen, det fyndet, till 120 före Kristus ungefär, vilket nästan förutsätter att det ursprungliga originalet måste härstamma från någon tid långt tidigare. Nåväl, nog om det, och så till innehållet i Daniels bok. Jag tror att huvudtemat är att visa att Gud är den suveräne konungen i mänsklighetens historia. Den visar att Gud sitter på tronen i orubbad makt, trots att Israel, hans eget folk, är i fångenskap, förtryckt av en hednisk stormakt. Boken ger oss också ett profetiskt perspektiv på världshistorien. Inte bara vad som har hänt och vad som hände under Daniels tid, utan det handlar också om den yttersta tiden och därmed också om vår tid. Och då blir det spännande. Det finns ju olika teorier eller filosofier om historien, hur man ska förstå historien. Du har den slumpmässiga synen på historien som är väl den moderna och den mest vanliga, som hävdar att historien har ingen mening. Den har råkat få en begynnelse genom en explosion kanske i universum en gång i urminnes tid. Och så genom årmiljonerna av utveckling så har civilisation så småningom uppstått. Och mänsklig historia har uppstått. Och vi har format denna historia genom några årtusenden nu. Men det finns ingen plan och ingen tanke bakom historien. Den är slumpmässig. Det som händer, det råkar hända. Och det finns inget mål med historien, ingen begynnelse som går mot ett mål. Den andra synen på historien är den cirkulära. Den har det i de österländska religionerna till exempel, att den är en ständig repetition, ett återupprepande. Människan dör, människan föds igen, människan dör, människan föds igen. Och hennes egen historia så att säga upprepas många tusen gånger innan hon möjligen kan uppgå i nirvana eller skiljas från sin kropp på den här kretsgången. Historien är en kretsgång. Ingen början, inget slut. Det är också en liten hopplös inställning egentligen. När man jämför den, tycker jag i alla fall, med Bibelns syn. Och med den traditionella historiesynen som vi som mänsklighet har haft. Nämligen att historien, den rör sig mot ett bestämt mål. Den är helt förutsatt i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Historien börjar med Gud, och genom hela den gammaltestamentliga och nytestamentliga uppenbarelsen så går en röd tråd där Gud driver historien mot ett bestämt mål. Och där Daniel trädde fram som profet på 500-talet och säger: det ska komma ett rike vars dagar aldrig ska sluta, ett evigt rike som ska övertäcka hela jorden, Guds rike. Hela historien, den mänskliga historien, går emot det målet. Och under hela tiden sitter Gud på tronen. Du ser det sjunde kapitlet, Gud på tronen och människosonen, åt vilken riket överlämnas. Daniels boken talar om Jesu Kristi andra tillkommelse. Den talar om att historien har ett slut där Gud ska bli ärad. Du har egentligen nyckelversen, tycker jag, i hela Daniels boken, i andra kapitlets 44 vers. Andra kapitlets 2:44, vers 44. Men i de konungarnas dagar, alltså i den avslutande delen av den mänskliga historien, skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt icke skall bli överlämnad åt något annat folk. Detta rike skall krossa och göra en ände på alla andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen, Guds eviga rike. Och jag hoppas att vi kunde få, det här kanske inte verkar så praktiskt nu direkt när jag säger det, men få en mer profetisk syn på historien och gudomlig syn på historien. Ett perspektiv som gör att vi kan höja oss lite grann över de här vardagliga detaljerna som får oss så lätt missmodiga. Att det finns en Gud som har en plan med historien. Att ingenting är en slump, och att det som händer av både ont och gott ändå inrymmes i Guds suveräna plan. Att ingenting tillåts jäcka hans plan. Det som är ont ska komma under hans dom, ska få sin rätta vedergällning. Guds plan är en suverän plan, men den ska också bekräfta Guds rättfärdighet och Guds helighet och Guds kärlek. Daniels bok visar på det här. Det är en bok för kommande generationer. Om vi läser i 12:e kapitlet, Daniels bokens 12:e kapitel, så står det så här i den 4:e versen, som en summering nu utav boken: men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift in till ändens tid. Många kommer att ransaka den, och insikten ska så växa. Och i 9:e versen: då sa han: gå, Daniel, ty dessa ord ska förbliva gömda och förseglade in till ändens tid. In till ändens tid. Det är en bok för ändens tid och ändens folk. Och vi kan inte säkert säga att då måste det alltså vara en bok för oss, men vi kan ju i alla fall komma till den här boken och känna och se om det möjligen kan vara så att vi är det folk som, när vi öppnar den här boken, ska få större insikt än vad någon tidigare generation har haft i den här boken, i de här skrifterna. Därför är det med en viss spänning som vi träder in i Daniels bok. Det är min viss helig förväntan. Kanske att vi här på Hönökonferensen ska vara en del av den generation som upplever, när vi läser denna bok, att insikten växer. Och vad tidigare generationer inte har förstått när de öppnat Daniels boken, ska vi kanske komma till insikt om. Enbart genom att det i så fall vore Guds nåd och Guds tid som vore inne. Men vi har rätt att förvänta oss detta. När vi läser denna bok ska Gud ge oss insikt i någonting som vi förut inte har förstått. Det är min längtan, det är min bön när vi studerar den här boken tillsammans. Daniels bok presenterar för oss historiens Gud. Historiens Gud. Och jag vill uppmärksamma dig på att det finns ingen annan religiös urkund, ingen annan religions Gud, som presenterar sin Gud som historiens Gud. Finns inte. I ingen annan religion finner du en Gud som har hand om den mänskliga historien eller om universums historia. I andra religioner finner du gudar som har viss makt, kanske stor makt. Oftast så har man många gudar som har delats upp på sina specialområden. En gud sköter om regnet, en annan gud fruktbarheten, en annan gud solljuset och så vidare. Det har liksom gått inflation i avguderiet. Därför när man har avsatt den evige, allsmäktige guden, så behövs det många gudar för att ersätta honom. Det finns endast en gud som är historiens gud, och det är Bibelns gud. Och när vi läser Bibeln så läser vi alltså historia. Där Gud har handlat i historien på bestämda platser genom bestämda människor på ett särskilt sätt. Och det är inte bara historiska händelser utan mening, utan Gud har handlat för att uppenbara vem och hur idag han är och vad han vill. Därför är det så intressant att läsa Bibeln. Därför att det inte bara är en berättelse om vad som har hänt med vissa människor, utan en berättelse om hur Gud har handlat, och som genom vilka vi lär oss hur idag Gud är, och hur vi kan vandra i relation till den här guden, och hur han kan använda våra liv för att förverkliga sin plan med historien. Ja, det var en lång inledning. Men det praktiska värdet med den här boken, det är att visa att hur du och jag som Guds människor kan leva Gud till behag fastän Guds rike ännu inte har kommit i sin slutgiltiga form. Vi kommer att möta människor i den här boken som lever i fångenskap, i ett hedniskt imperium, långt ifrån förverkligandet av Guds rike tanken, men de lever trogna sin Gud som vore han den enda konungen. Mitt under politiskt förtryck alltså, så lever de som om Gud hade främsta makten och inte Nebukadnessar. När jag jobbade på en ungdomsvårdsskola i Texas för många år sedan, så var det min uppgift att ta ett första samtal med grabbarna när de kom in, för att alltså vara där en tid efter sina brott. Och då frågar jag alltid den här frågan: varför stal du den där bilen? Eller varför gjorde du det inbrottet? Och det vanligaste svaret, det var ju alltid då att ja, det var kompisarna som ville att vi skulle göra det, så jag hängde bara med liksom. Och även om det ibland var ett sätt att urskulda sig, så visade det på en av vår tids svåraste konster, nämligen konsten att våga säga nej. Kanske du med lätthet skulle säga nej om någon försökte få dig att stjäla en bil. Det är inget större problem för dig att säga nej till det. Men det finns andra situationer i ditt och mitt liv där vår egen feghet kanske kommer mera i öppen dagar. Situationer där vi erbjuds förmåner men som strider mot kristen moral. Situationer där vi kanske är redo att kompromissa lite grann med vår tro på grund av trycket från omgivningen, på grund av trycket av det som anses populärt och inne för dagen. Vi frestas till och med att tro att våra egna små kompromisser här och där inte skulle ha någon större betydelse. Att Gud kanske ändå ser mellan fingrarna. Han förstår i vilken besvärlig situation jag befinner mig. Och istället för att säga nej, så införlivar vi mer och mer med vår egen livsstil sånt som egentligen är ovärdigt vår höga bekännelse som kristna. Men vi är inte här för att anpassa oss efter den här världens tankemönster och levnadsvanor. Vi är här för att vara väldigt annorlunda. Vi är här för att vara ett heligt folk, ett egendomsfolk åt Gud. Och istället för att bli ett med mörkret och med dess gärningar, så är vi här för att vara ljus i mörkret och avslöja mörkrets makter och gärningar. Och vi ska nu se, som ett exempel från det första kapitlet, hur Gud i alla tider, mörka som ljusa, sökt efter människor som han kunnat använda för sina höga syften. Och det har alltid handlat om människor som vågat säga nej, som vågat gå emot strömmen, som vågat skilja sig från mängden, därför att de älskat Gud mer än eventuella kortsiktiga förmåner och vinster. Daniels boken kapitel 1 är en tjusig illustration på det där. Här möter vi fyra unga män som står inför ett val att antingen kompromissa med sin överlåtelse till Gud och lydnad för honom, eller att våga tacka nej. Och vet du, det var en beslut mitt i en vardagssituation. Det var ingen stor, märkvärdig
avgörelse till synes som de stod inför, utan det var en enkel vardagssituation. Och det märkliga är att denna enkla vardagssituation och valet som de träffade i den situationen skulle komma att få världshistorisk betydelse. Här ser du det fantastiska. Hur de små detaljerna i våra liv kan vara så oerhört viktiga. Det är med både bävan och spänning som vi nu går in i det första kapitlet. Det är en svår bok vi går in i. De här första 6 kapitlen kanske inte är så svåra. Men ändå, det profetiska motivet som finns invävt både här och där, det är inte så lätt att handskas med. Så vi må bedja om Guds andes ledning för varje blad som vi vänder. Och vi behöver en profetisk ande över oss. Jag känner att jag behöver det för att våga och orka och kunna tränga in i de här verserna på ett rätt sätt. Vi går alltså till Daniels bokens första kapitel. I tron att detta är ett budskap till vår tid, till vår generation och till församlingen i Sverige idag. Inte minst skulle jag vilja säga till unga kristna människor idag. Den historiska bakgrunden, när vi kommer till vers 1 här, så ser du att det står: i Jojakims, Juda kungs, tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Det är omkring 606 före Kristus. Och Herren gav Jojakim, lägg märke till detta, Herren gav Jojakim, Juda kung, i Nebukadnessars hand, så också en del av tempelkärlen i Guds hus. Här har du alltså Israels folk, som Gud en gång för många hundra år tidigare hade räddat ut ur Egypten. Givit dem de 10 budorden och många andra lagar som skulle reglera detta folks livsstil, både politiskt, socialt och religiöst. Och Gud själv skulle vara deras konung, en teokrati. Och Gud hade sagt till Mose i 3 Mosebok 26 att om ni vandrar efter mina bud, så ska jag välsigna er och vara med er, ge regn, gröda, skörd, trygghet och fred. Men om ni inte hör mina bud, om ni försmår mina rätter, så kommer olyckor att drabba er som varningssignaler, till exempel torka, pest, hunger och fiender. Och om ni trots allt sådant ändå inte vänder om till mig, så måste det värsta av allt tyvärr komma att hända er, vilket är landet måste få vila från sina missgärningar och folket måste få föras bort i fångenskap. Det var alltså förutsagt i 3 Mosebok 26. Och du vet hur man redan ute i öknen hade börjat med avgudadyrkan, guldkalven. Och det där hade fortsatt när man kom in i landet och beblandade sig med Kanans invånare. Och allt oftare står det om kungarna både i Israel och Juda att man gjorde vad ont var i Herrens ögon. 722 så faller det norra riket Israel med sin huvudstad Samaria, och de 10 stammarna i norr förs bort i fångenskap till Assyrien. Men Juda rike i söder låter inte varna sig, utan också konungarna i det södra riket på Davids tron fortsätter att göra vad ont var i Herrens ögon. Så det står nu i andra krönikeboken 36 som en tragisk slutkommentar över judahistorias sista dagar. Det står om Sidkia att han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han ödmjukar sig inte för profeten Jeremia som talar till honom. Och alla de överste bland prästerna och folket försyndade sig i otrohet. Inte bara kungen alltså, utan också folket och till och med prästerna försyndade sig och förstockade sig. Och Herren deras fäders Gud skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud. Ty han ömkade sig över sitt folk och sin boning. Men de begabbade Herrens sändebud. Och de bespottade hans profeter till dess att Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot fanns mer. Då sände han Gud emot dem Kaldenas konung. Det var ingen slump. Det var inget politiskt skeende bara som ägde rum nu, där plötsligt den babyloniske konungen kom till sådan makt att Jerusalem blev en lätt munsbit för honom. Det var Gud som tillät detta ske. Profeten Habakkuk hade stått där och sagt: Gud, hur kan du med dina rena ögon se på att ditt folk lever som det gör i sådan synd? Hur kan du tillåta att detta fortsätter? Och Gud hade svarat profeten Habakkuk: Var inte oroliga, Habakkuk. Jag ska tukta mitt folk. Jag ska låta kaldéerna komma över dem. Och Habakkuk blir ju ännu mer förtvivlad, för det var ju ett ännu råare folk och ännu mer ogudaktigt folk än Israels folk. Men Gud säger, jag ska också tukta kaldéerna. Deras tid ska också komma en dag. Så Guds suveräna hand över historien. Här finns nu en världsmakt på uppåtgående. Borta i Ur i Kaldén. Borta i Babel i Kaldén. Och babylonierna har just vunnit ett slag över egyptierna. Och på vägen hem så tar de vägen söderut via Jerusalem och belägrade. Och snart så får Jojakim ge upp. Och bort i fångenskap förs konung Jojakim. Men Nebukadnessar tog vid denna första deportation 606 också med sig grädden utav det judiska folket. Ett par, 3000 kanske utav de finaste familjernas ynglingar och döttrar förde han med sig bort i fångenskap. Varför gjorde han det? Det var också förresten förutsagt det genom profeten Jesaja i det 38 kapitlet. Ja, troligen så tog han här ett slags gisslan, va? Som han tog med sig till Babel för att förhindra att judarna där borta i Jerusalem skulle göra uppror emot honom. Så fort de började höja sitt svärd skulle han bara kunna låta svärdet och rulla över deras egna barn där borta i Babel. Det var ett effektivt sätt att hålla juda lydig sin egen makt. Och så utgjorde naturligtvis en ständig påminnelse för Nebukadnessar själv om hans suveränitet. Och på det här sättet så berövade också Nebukadnessar judariket deras egen framtida ledning. Det som var morgondagens ledare, dessa unga män och kvinnor, fördes bort i fångenskap i sina unga tonår. Det var den första deportationen. Den andra kom 597 när Hesekiel gick i fångenskap. Jerusalem jämnades med marken 586 före Kristus, när hela folket då fördes bort. Det var alltså en mycket mörk epok i Israels historia som Daniels boken introducerar oss i. Men Guds plan går vidare mitt i denna mörka tid. Gud hade nämligen fäst sina ögon på fyra ynglingar. Och det var fullständigt tillräckligt för Gud. Även om ett helt folk hade vänt Gud ryggen, så räckte det nu för Gud med fyra unga män för att Guds plan skulle gå vidare genom historien. Ja, vi vet inte exakt hur gamla de var. Kanske i 14-15 års ålder. Det måste ha varit en betagande syn, en imponerande syn för denna ungdomsskara att komma där, visserligen kanske som fångar, ja det var de ju, kanske fjättrade på något sätt. Men att se den stora världsstaden Babel framför sig, som de hade hört talas om. Nebukadnessar var inte bara en stor härförare, han var också en stor byggmästare. Och Babel, det var den här tidens mest fantastiska byggnadsverk. Herodotus, den grekiska historieskrivaren, var tydligen där och besökte Babel på 400-talet före Kristus. Och i hans skildring så hade den här staden 28 meter breda murar, oerhört höga, 100 bronsportar, 25 på varje sida av den kvadratiskt formade staden. Och floden Eufrat flöt ju mitt igenom staden, in under muren norrifrån och ut söder igenom. Där fanns 2-4 våningshus i soltorkat tegel, ståtliga palatser, tempel och så de beryktade hängande trädgårdarna i terrass, planterade i terrasser. Även Bibeln berömmer Babel som rikernas krona, säger Jesaja. Konungarikernas drottning, säger han också om Babel. Och utgrävningen av den här staden som började på 1800-talet har också bekräftat riktigheterna i de här uppgifterna. Det var en stad med oerhört prakt. Kanske ett par tusen judiska ungdomar nu kommer till den här staden. Och kommer in i en stor stad. Med allt vad det innebär. Med alla de frestelser som det kanske innebär. Många kanske skärmades utav den här storstadens prakt och allt vad det erbjöd. Det var världsmaktens centrum, ska du veta. Andra kanske drevs till tvivel på Guds suveränitet och allmakt. Titta hur lätt Guds folk blir bortfört i fångenskap. Och Gud gör ingenting. Men där fanns det fyra unga män. i vars hjärtan det tydligen brann en övertygelse om att Israels Gud fortfarande var värd deras fulla lojalitet och lydnad, även om det nu såg ut som om Guds planer hade helt gått i stöpet med det folket. Daniel går i fångenskap som en tonårspojke, men just där skulle han bli sin samtids kanske viktigaste personlighet. Och där i fångenskapen skulle han födas till en Guds profet. Ja, så är ofta Guds vägar. Paulus sätts i fängelse, och så föds i fängelsecellerna en stor del av Nya testamentets litteratur, som du och jag än idag välsignar oss över att vi får äga. Johannes sätts på ön Patmos för att tystas ner, och Gud öppnar himlen för honom. Och så har vi uppenbarelseboken. Daniel förs i fångenskap bort från sina föräldrar, bort ifrån sina hem, långt hemifrån, i fångenskap i ett främmande land. Och Gud föder honom till din profet och ger honom en uppenbarelse som du och jag kommer att ha glädje av här på Hörnekonferensen idag, 2500 år senare. Så gör Gud. Nebukadnessars plan var nu att omskola de här ynglingarna, den judiska gräddan av ynglingar alltså, och göra dem tjänliga för sina syften. Så han säger till sin överste hovman att han enligt vers 3 och 4 skulle ta till sig ynglingar av konungslig släkt och förnäm börd. Rena, de allra bästa var endast goda nog. De skulle inte få ha något lyte, de skulle ha vackert utseende, de skulle vara intelligenta och läraktiga. Nebukadnessars plan var att få dem tillräckligt unga, tydligen, så att de skulle kunna vara påverkbara och böjliga. Han var listig nog att förstå detta. Och nu skulle de in i en treårig järntvätt i det babyloniska universitetet. De skulle bli undervisade, står det, i kaldéernas skrift och tungomål, vilket innefattade hela den babyloniska livsfilosofin med ämnen som juridik, som medicin, som astronomi, matematik, men också magik och religion och kultreligion och avguderi, polyteism. Och nu var de här fyra ynglingarna ensamma långt hemifrån. Ingen mor och far som stod över dem och talade om för dem vad de måste göra, utan nu hängde det på dem själva och deras egna beslut. Och nu skulle deras egna övertygelser komma att sättas på prov. Det första som händer, vers 6-7, det är att den här hovmannen ändrar deras namn. Och det är i och för sig då ett uttryck för deras auktoritet, att Babel ville visa att nu är det vi som har auktoriteten över det. Tidigare var det era föräldrar som bestämde era namn, nu är det vi som gör det. Men det intressanta är, förstår du, att när du läser om de här namnen i vers 6, Daniel, Hanania, Misael, Azaria, så finner du att alla de här fyra namnen slutar antingen på ändelsen EL eller ändelsen JA, vilket är förkortningar utav Gamla testamentets namn på Gud, Elohim, Gud, EL, eller Javi, Jehova som vi ofta säger, men Javi, JA, Javi, som judarna inte ens uttalar, utan säger Herren Adonai istället. Men det visar att de här pojkarnas föräldrar, de hade gett pojkarna namn som skulle associera dem till deras Gud. Så Daniel till exempel, det betyder Gud är min domare. Men nu får han namnet Beltesassar, som förknippar honom med en utav Babels gudar, Bel. Bel, bevare hans liv, betyder det troligen. Hanania, som betyder honom som Jave nådefullt gav, han skulle nu heta Sadrak, AK. Ändelsen där är troligen en anspänning på månguden Aku. Misael, som betyder vem är så som Gud är, skulle nu heta Mesak, vem är så som Aku, månguden. Azaria, som betyder Jave hjälper, skulle nu heta Abednego, som betyder tjänare åt Nebo. Nebo som var son till guden Bel, i namnet Belsassar. Vad var det för syfte med detta? Annat än visa sin makt över de här ynglingarna. Jo, naturligtvis att få dem att glömma sin identitet. Att glömma sin Gud och sin relation till Israels Gud. Att få dem att förstå att de babyloniska gudarna var deras nya herrar och var övermäktiga Israels Gud. Det var ett led i att ändra hela deras identitet. Ja, det gör man ju inte på våra svenska universitet. Men ibland verkar det som att när någon lyckas erövra en akademisk titel så blir den viktigare än själva namnet. Du har väl hört om pojken som tog realen och sa till sin mormor: mormor, nu har jag tagit realen så nu kan jag inte tro på Gud längre. Realen som fanns för ungefär motsvarar högstadiet idag. De judiska ungdomarna kunde givetvis inte förhindra det här med namnbyte. Det var bara att acceptera vad man kallade dem. Men det fanns ett ytterligare steg som skulle vara avgörande. Och det var att konungen också bjöd enligt vers 7. Förlåt, vers 5 och 6. Att de varje dag skulle få underhåll från konungens eget bord. Samma maträtter som serverades konungen skulle också serveras dessa ynglingar från Juda. Det var inte bara de här fyra, alltså, det var många, kanske flera hundra, kanske tusen, som skulle omskolas på det här sättet. Och samma vin som konungen drack skulle också serveras vid de här borden. Och nu var trycket stort. Alla stod inför det här att nu är det här den mat ni ska äta, det vin ni ska dricka. Det var bara det, förstår du, att för en jude, för en hebre, så var saken den att den mat som serverades konung Nebukadnessar först hade tillägnats gudarna, och kanske den främste guden Marduk. Och det var en form av offermåltid som det var frågan om, där man genom att ta del av den här maten erkände Babels gudar och åt till Babels gudars ära. För en polyteist var inte det här något problem, en som trodde på många gudar, men för en hebre var det helt omöjligt att tänka sig att sitta ner och äta mat som var förknippad med avgudadyrkan. Det vore att orena sig, som Gamla testamentet uttrycker det. Men kungen hade befallt det, och det var god och fin mat, det är klart det. Det var rikets bästa mat. Andra åt ju. Det var inte många som hyste betänkligheter här inte. Och vad skulle kungen säga om man tackade nej till hans mat? Så försök se det yttre hårda trycket som var över de här unga männen. Daniel och hans vänner ställdes inför valet att kasta sina föräldrars undervisning bakom sin rygg. De var ju ändå långt hemifrån och mor och far skulle aldrig få veta något. Så varför inte utnyttja friheten? Eller så skulle man kunna lyda Gud, ovetande om de direkta konsekvenserna. Och för första gången kanske så ställs deras unga tro på prov. Och det här beslutet, det var av andlig art. Ser du det? Det var av andlig art, fast det handlade om mat i det här fallet. Men det handlade egentligen om man älskade Gud och ville vara honom till behag i allt, eller om man var beredd att kompromissa. Det var ett beslut som man också måste fatta första dagen. Det gick inte att börja med det här liksom, och sen en vecka senare säga nej, vi vill inte ha den här maten. Utan man måste göra klart redan från början, och så är det ofta. Det är första dagen på arbetsplatsen eller i den nya skolklassen, i den nya miljön, som det gäller att stå fast, att inte vackla. För sen blir det mycket svårare att liksom komma in och försöka reparera skadan. Det som ordspråksboken säger: så som en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige. Hur är det med dig och mig? Vacklar vi inför den ogudaktige? Ja, det är precis som all respekt försvinner för det kristna vittnesbördet. Och om vi börjar vackla, så tilltar ofta svaghet. Har du tänkt på det? Och Satan har vunnit halva slaget. Han börjar linda oss som sitt lilla finger. Men om vi står fast i den där provets stund, i vår bekännelse, så tilltar istället Herrens kraft.
Ett litet exempel i mitt eget liv. Jag jobbade på en fabrik i Västra Frölunda för många år sedan. Och det var vanligt där, förstod jag, att man på min avdelning åtminstone turades om att stämpla ut korten åt varandra. Så att högen, hela laget gick hem tidigare och en stannade kvar och jobbade tills tiden var dags att sluta, ja, enligt uppgörelsen och betalning. Men det betyder alltså att jag visste att snart skulle det bli min tur att stanna kvar och stämpla, och de andra skulle gå och jag skulle få stämpla deras kort. Och de skulle alltså få med min hjälp betald arbetstid som de inte hade arbetat på. Och det ställde mig i en besvärlig situation, för jag ville ju inte vara okamratlig mot mina arbetskamrater. Men jag visste samtidigt att det här är inte rätt. Det här är inte rätt att göra så här. Och jag hade en väldig vånda för hur jag skulle säga när de skulle komma och fråga mig. Och mycket riktigt, plötsligt en dag så kom en av killarna: du, jag måste ner på stan och göra en del ärende. Det var väl ungefär en tre kvart kvar tills klockan var kvart över fyra, då vi egentligen skulle sluta. Du kan väl stämpla ut åt mig när du går. Jag, bävande, så svarar jag någonting sånt här: ja, du förstår, jag har ingenting emot dig, men som kristen tycker jag inte att det är riktigt rätt för mig att göra det. Och så var jag beredd på världens avhyvling där av honom. Men kan du tänka dig? Han reagerade ungefär så här: nej, det är klart att du inte ska. Det är klart, det är riktigt. Och så gick han, lämnade han mig. Och efter den dagen så kommer de till mig på arbetsplatsen, på måltidsstunderna där, och börjar fråga mig: du sa du var kristen igår, vad innebär det för någonting? Och de blev så nyfikna på min kristna tro. Och jag tänkte för mig själv sen där, när jag fick så många tillfällen att samtala med dem: det här skulle varit helt omöjligt för mig att göra om jag hade stämplat ut åt honom igår. Då hade det satt hänglås på min mun. Jag hade inte vågat öppna min mun och säga: jag är kristen. Och jaså, och du kivar arbetstid och betalning på samma sätt som oss. Det hade inte gått. Och när de här parkeringsvakterna i Stockholm för några år sedan länsade bössorna, kommer ni ihåg det? Jag tror det var 59 stycken som var misstänkta. Och det var ju miljonbelopp. Men sen när man hade förhört alla så fann man att det var en som klarade sig. 58 åkte dit alltså. Men en var oskyldig. Och till och med i TT-nyheterna så sa de att det var en frälsningssoldat det. Halleluja. Men om han hade gjort samma sak, då hade det stått på alla löpsedlar: frälsningssoldat var med och länsade parkeringsautomaterna. Var så säker. Du ser hur lätt det är att vårt vittnesbörd svärtas. Och hur det handlar om vardagssituationer som vi kanske alls inte vaknar över ska ha så stor betydelse. Men det står om Daniel i vers 8 att han lät sig angeläget vara att inte orena sig med maten från konungens bord eller vinet. Och han bad överste hovmannen, han gick visligt tillväga. Han gick försiktigt tillväga och sa: skulle vi kunna få slippa den här maten? Och han syftar på sig och sina fyra vänner. Och när han var frimodig på det här sättet, då står det i vers 9, då lät Gud Daniel finna nåd. Du ser, då öppnar Gud en dörr. Det hade sett helt stängt och omöjligt ut, men Daniel visste bara att han måste göra det som var rätt. Han såg ingen utväg, men när han gjorde det som var rätt, då öppnade Gud en dörr. Då lät Gud Daniel finna nåd och barmhärtighet inför överste hovmannen. Visserligen blev han lite skraj, för han sa: men du vet, om inte ni får konungens mat, då kommer ni se ut som benrangel, och då kommer mitt huvud att rulla ganska snart när kungen upptäcker att jag inte ger er den mat ni ska ha. Då sa Daniel, vers 11, till hovmannen, och jag tror att Gud gav honom ytterligare vishet här: var inte orolig. Du kan väl i alla fall göra ett försök med oss i 10 dagar. På 10 dagar så hinner det inte synas så stor skillnad så att konungen behöver upptäcka det. Och till och med det här går då överste hovmannen med på, eller Arjok som han heter. Han går med på det här. Det står i ordspråksboken så här att om en mans vägar behagar Herren väl,
då gör han också hans fiender till hans vänner. Har du tänkt på det? Här var Arjok, han som egentligen skulle ha uppsikt över de här judiska fångarna, som inte var mycket värda babylonernas ögon. Men när de här fyra ynglingarna ställde sig trogna det som de visste var rätt inför Gud, ja, då gjorde Gud till och med Arjok vän till Daniel och hans fyra vänner. Så han serverade dem istället för de feta rätterna från konungens bord, grönsaker och vatten. Det verkar ju inte vara mycket det, va? I 10 dagar. Och så utför Gud sitt under. Gud välsignar deras lydnad. Och efter de här 10 dagarna så finner Jehovmästaren dessa fyra ynglingar, enligt vers 15 och 16, vara både vackrare och vid bättre hull. Ja, det ser ni. Jag undrar vad det är för mat på hönekonferensen. Ja, nu låg inte hela hemligheten i födan, naturligtvis. Den låg i Guds välsignelse. I Guds välsignelse över deras lydnad. Det vore intressant att se vad Bibeln säger om de här sakerna. Vi vet ju att ursprungligen så var det bara vegetabilisk föda, frukter och örter som människorna livnärde sig på. Efter floden, animalföda tilläts. Och Jesus åt fisk och så vidare. Men när det rike kommer som Daniel talar om och som Bibeln i övrigt talar om, så ska djungelns lag upphöra igen. Varg och lamm ska beta tillsammans. Och jag tror vi ska få njuta av enbart det gröna som växer, både djur och människor. Men det är en tid nu där Gud tillåter också animalföda, så njut av köttbullarna utan samvetskval. Jag tror det var på grund av syndaflodens att det åstadkom såna förändringar i hela atmosfären, att man inte kunde tänka sig att få vegetabilisk föda, produktion över hela jorden på samma sätt. Vad ska grönlänningarna livnära sig på till exempel, om de nu ska leva där? Tiden börjar gå mot sitt slut, ser jag, och vi ska hastigt bara försöka avsluta då det här kapitlet. Vet du, Josefus, han skriver om de här fyra ynglingarna så här, att genom den här livsföringen, det vill säga den här maten, så blev deras själar mera rena och mindre betungade, följaktligen mera passande för studier, även som deras kroppar blev iståndsatta att uthärda träget arbete, i det att de inte blev tryckta, betungade och förvekligade av mångfaldiga maträtter. Så om du vill lyckas med dina studier, här är receptet. Egentligen så finns det viktigare skäl som jag skulle vilja anföra om jag hade tid, att ifrågasätta den höga köttproduktion som vi står för i Sverige. Medelsvensken äter, jag vet att medelindien äter 1,3 kilo kött om året. Medelsvensken närmare 70. Vi sätter i oss en hel kalv, både du och jag. Och då tycker man nog att det stockar sig i halsen. Nåväl, hovmästaren var fullt nöjd med resultaten. Och de fick fortsätta. Och de slapp konungens kötträtter och vin. Och Gud välsignade deras lydande, och det står i vers 17. Gud gav dessa fyra ynglingar kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom. Och Daniel fick dessutom förstånd på alla slags syner och drömmar. Det här skulle han komma att få nytta av i fortsättningen. Gud gav det här. Det var inte maten alltså i och för sig, utan det var Gud som gav det. Gud erkände sig till deras lydnad, och han ärade deras lydnad. Och de fick kunskap och vishet från Gud som gjorde att de kunde urskilja vad som var sant och falskt av Babels visdom. Vi frestas idag att tro allt som sägs ifrån universitetets katedrar, kanske. Eller vad som vi läser i böcker eller tidningar eller fackskrifter. Och det var i och för sig viktigt att de blev väl bevandrade i den babyloniska filosofin och visdomen. Men de ställde allt detta under Guds ords uppenbarelses granskning. De lät den vishet som Gud gav stå och ha högre kurs liksom än den vishet de fick från sina professorer vid universitetet i Babel. De upphöjde inte sina professorer till bärare av den slutliga sanningen. De visste vad som stod i den 119:e salmen kanske. Jag är klokare än alla mina lärare, till jag begrundar dina vittnesbörd. Och när examensdagen kom så var kungen själv på plats för att kontrollera att kunskaperna hade intagits. 3 år hade de gått i den här skolan. Och när de då förhörs, enligt vers 19 så var det tydligen ett muntligt förhör, så fann konungen att bland alla ynglingar ingen kunde förliknas med Daniel, Hanania, Misael och Azaria. Ja, han fann enligt vers 20 att varje gång han frågade dem något som fodrade vishet i förståndet, så fann han dem 10 gånger klokare än någon av sina spåmän och besvärjare i hela sitt rike. Och det är ett uttryck för att säga att de var i en särklass. Ja, de var helt i en klass för sig själva, de här 4 grabbarna. Tänk hur Gud kan välsigna. Jag menar inte att du nödvändigtvis får en högre intelligenskvot genom att bli kristen. Men jag tror att genom att bli kristen att man börjar tänka rättare, riktigare och därmed också kanske klarare. Jag vet om ett fall, en kille som hade så svårt med sin matematik. Det är för att han säkerligen också var besvärad av psykiska problem och annat trassel i livet. Och han klarade inte sin matte, men när han blev frälst, det börjar lösa sig. Han börjar tänka klarare och till och med matematiken gick hem hos honom. Det var precis som hela hans intelligensnivå höjdes några steg. Ja, inte blir man dummare av att tro på Gud, inte. Här har du 4 fina exempel. Och det är inte i första hand den akademiska kunskapen som vi behöver stå efter. Men detta med att bli användbara för Gud. Oh, jag skulle önska att de här ynglingarnas exempel, som vi kommer att lyfta fram dag för dag här, skulle bli så uppfordrande för oss att vi beslöt oss för att lyda Gud, för att bli användbara för honom. Kanske inte för att se syner och ha drömmar som Daniel och de här pojkarna fick ha, men väl bli medel och instrument i Guds hand, i Guds mäktiga händer, för Gud att förverkliga sin plan i historien. Och då är din dag och din vardag lika viktig som de här 4 pojkarna. Och dina beslut, de moraliska beslut som du ställs inför, är lika avgörande och av lika världshistorisk betydelse, skulle vi kunna säga, som de här 4 ynglingarna i det första kapitlet. Hoppas du vill bli lik dem, ska vi bedja. Gud, tack att du räknar med tonåringar. När en äldre generation svek så grovt att du måste leda dem i fångenskap, så hade du 4 pojkar och det räckte för dig, Herre. Tack att du välsignar och ärar lydnad. Så om någon här känner att hon eller han har vandrat i olydnad, så ber jag att den helige ande skulle bringa sorg över det. En sådan sorg att hon eller han idag, här den här söndagen, vill återvända till en överlåtelse och låta sig angeläget vara att inte orena sig med någonting som skulle kunna förhindra det kristna vittnesbördet i hennes eller hans vardag. Jag beder, Herre, att vi skulle få en längtan att vara rena och leva rent, Herre, i allt vad som gäller våra liv. Välsigna var och en här att bli uppmuntrad av det här budskapet. Kunde du använda 14-15-åringar som beslöt sig för att lyda dig, då ska du också kunna använda oss, Herre, när vi beslutar oss för att lyda dig. Amen.